Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
och Design. Du kanske har medvetet rört dig där du tror att Flora befinner sig.
Ja, just det. Den detaljen. Ja, det har absolut det hänt.
Det har hänt.
Frida, jag vet inte om jag har berättat det här för dig, men jag är ju kriminell. Hej och välkomna till Flora och Frida. Vem är Frida?
Frida är jag. Jag har en blogg. Jag fotograferar. Jag har en Instagram. Jag har en tidning.
Allt sånt.
Det var i alla fall de positiva bitarna som jag vill lyfta fram, förutom allt att det är otrevlig, deprimerad och så vidare. Flora.
Och så vidare.
Vem är du?
Jag heter Flora Wiström. Jag är 22. Jag har en blogg, skriver, bok och poddar.
Fett. Mm. Flora är även kär och vi har med detta kärleksobjekt
offer.
Och kärleksoffer med oss här. Som idag går under aliaset inte längre gipsad modeman.
Hej!
Hej!
Tjena, tjena.
Jag märker det.
Ja, det är därför Flora inte ska få vara med sen. Vi har då kommit på det här formatet att vi ska släppa hit de vi delar säng med och tycker om och har andra kvaliteter. Och då har jag tänkt att jag ska prata lite med gipsad modeman, alltså Floras kille. Och så Flora går ut. Och sen så kommer jag bjuda in Andreas till nästa avsnitt.
Ja, och det kommer bli grillning.
Det kommer bli grillning. Andreas vet inte om konceptet för att vara med, så det säger vi inte till honom. Ja, okej. Hej då, Flora.
Jaha, hej då.
Hej!
Hej!
Jag känner inte dig jättebra.
Nej.
Men du är heller inte en helt random person, för vi har sprungit på honom lite grann.
Vi är väl bekanta.
Lite tjenis.
Tjenis.
Ja. Jo, konceptet här nu, om jag ska vara väldigt öppen med det, är väl att göra det typ så obekvämt som möjligt.
Okej.
Med att ställa lite frågor.
Mm.
Du kanske kommer ångra att du har kommit hit.
Okay.
Vi får se, vi känner efter.
Ja.
Vill du berätta någonting om dig själv? Hur gammal du är, vad
Absolut.
Gör du?
Jag är inte så hemlig som man kan tro egentligen. Jag är 24 år gammal, heter Isak, är från Stockholm, fast de norra förorterna, typ landet, Kungsängen, Kallhäll, Jakobsberg, norrort. Gipsad modeman, för detta i alla fall. Tills idag.
Nu är gipset borta, men du har fortfarande kryckor för du har inga muskler kvar på benet.
Precis, det är helt smalt och ser äckligt ut. Det är konstigt också. Fruktansvärt. Huden är helt grå.
Kan jag tänka mig.
Äckligt.
Och du jobbar på PR-byrå.
Precis.
Vilken?
I Bio Studio.
Det är väldigt få som det ringer en klocka hos, men för er så kan man bjuda på den. Och vad gör du där?
PR-konsult jobbar jag som.
Vad innebär det?
Det har också undrat i ett år. Jag vet inte exakt. Man kan ungefär säga att jag ska få varumärken att synas så mycket som möjligt utan att de köper annonsutrymme eller liknande.
Bra.
Jag kommunicerar ut varumärkens budskap.
Perfekt, det leder mig in på min första fråga. Du jobbar med PR. Flora är bloggare som PR-byråer hela tiden kontaktar och vill att hon ska göra saker och så.
En influencer som vi kallar det.
Exakt, och man vill att Flora ska sprida olika kampanjer och sådär. Då undrar jag, har du någonsin känt vid sidan av att du obviously är kär i Flora och sådär, att det ändå så här, fan, det här är ett riktigt bra karriärsmove?
Jätterimlig fråga.
Ja?
Jag har fått den förut också. Och nej, jag tror att det egentligen bara är motsatsen. Jag vet, fan vad tråkigt svar. Men det är totalt motsatsen. Jo, det är motsatsen. Vänta, jag kommer till det du vill höra också. Det är ju typ skitdåligt för mitt personliga varumärke. Jag blir bara ett bihang. Jag är bara Floras kille. Det är ju uselt. Men, absolut, det kommer till så här massa nya följare på Instagram. Så här 17-åringar människor från Växjö och Kiruna och roliga städer. Det är en så här, men skoj. Jag får 200 likes på en Instagram-bild. Fick jag inte för ett halvår sedan.
Jag fattar. Vi ska in där också.
Okay.
Men de på jobbet tyckte väl ändå att det var nice när ni blev ihop. För du kommer lite enklare på Flora och pusha grejer.
Absolut. Ja.
Okej. Det var egentligen en fråga om du gillar tanken på att hennes läsare ute i landet tycker att du verkar lite cute. Men det har du redan erkänt att du verkligen uppskattar Instagram-bekräftelsen. Har du då också tänkt att de personerna kan vara en bra backup om Flora dumpar dig?
Nej, jag tror de är för unga. Och sen nej.
Okej. Och det här vet inte jag om du får säga. Men jag bara undrar, vad är den högsta siffran som du vet som en bloggare har fått för något samarbete?
Alltså det finns ju sjuka summor.
Jag vill ha en sjuk jävla summa.
Okej, nej, men det finns en bloggare som vill ha 80 lax för att gå på ett event. Fick det också.
För att komma på eventet?
Att komma på eventet.
Ingår det då att den här bloggaren behöver lägga upp någonting?
Jag var inte med i den dealen, men det jag hört bara så att hon ska gå på eventet. Jag antar att det var Instagram-post också. Mm. Det tar för givet att det är det.
Mm.
Men 80 lax för att komma dit.
Shit.
Ja, så det finns pengar.
One day.
One day.
One
jag
day.
Vet också ganska många, alltså jag vet hur många bloggare tjänar.
Mm.
Det är kul att veta.
Jag har också hört att du har stalkat henne.
Nu måste du nog berätta mer.
Med att du kanske har medvetet rört dig där du tror att Flora befinner sig.
Ja, ah, just det. Den detaljen. Ja, det har absolut det har hänt.
Det har hänt.
Alltså fördelen med att folk har Snapchat.
Du kunde
man vet
vart
de är någonstans. Det är så jävla bra. Hon är vid Medis för en så här, kvart sedan. Jag åkte till Medis.
Mm.
Går runt lite casual. Oj då. Där är du. Kul.
Men då, du har gjort det.
Ja, ja.
Har du åkt till Medis när Flora var vid Medis?
Yes. Skånegatan.
Verkligen hunt her down. Mm,
jag vet. Det gick ju bra.
Ja, eller hur?
Men det jag vet, det är lite obehagligt. Men
stalking är ju bara obehagligt när det inte är uppskattat av båda parter.
Precis.
Och det är en uppskattad flora, då kan man stalka lite.
Mm.
Jag har även förstått att du kanske har gjort... Du sa att du var intresserad av henne och att du behövde anstränga dig. Vilka ansträngningar har du gjort?
Vi skulle ses för andra gången, tror jag.
Mm.
På en officiell dejt.
Mm.
Från 6:15 så står jag naken och ska in i duschen. Får ett sms... Vi ses hemma hos dig. Lite cash och slänger ut sms och säger absolut, jag har lite vin hemma. Kom över.
Mm.
Kommer på, jag har ingen vin hemma. 6:15. Jag bor på lilla Essingen.
Mm.
Så jag slänger på mig kläder, hoppar på cykeln, cyklar till bolaget vid Västerbroplan som är stängt. Och bara, fan också. Cyklar till Kinesplan. Så jävla snabbt det bara går. Varpå jag typ smsar med min bästa vän Moa och så här frågar så här, vilket vin dricker man? Vad är lökigt? Kan man dricka rödvin? Är det bara töntigt? Eller är det så här, kava också töntigt? Så vad fan ska jag, vad gör man? Så jag köper typ, jag tror jag köper en av varje flaska istället. Det gick bra i alla fall. Så det hade vin hemma.
Det verkar som att det gick bra.
Mm.
Känner du mer än Flora?
Gud nej.
Nice. När stör sig Flora på dig?
Hon har stört sig på mig i 6 veckor när jag tappar mina kryckor.
Jag tycker att man har överseende eftersom du har varit liksom
ja, men till skadad. Viss gräns. Alltså när man har rivit någon med sitt gips alltså så här 70 gånger, då är man fan trött på det jävla gipset. Mm. Så då har hon varit irriterad.
Tålamodet försvann
ja,
till slutet.
Absolut.
Skulle du säga att du är noga, nu vet inte jag riktigt hur Flora har preventivmedel, men skulle du säga att du är noga med kondom och att ta hand om din egen sperma?
Ja, nej. Nu.
Vad sa du?
Jag i dagsläget.
Ja.
Ändå. Ja.
Ja.
Nej, fan heller. Jag är klantig.
Okej.
Okay. Vi båda är klantiga.
Ja, det är svårt.
Det är skitsvårt. Jag var jätteduktig i början.
Mm.
Sen blir det svårare och svårare.
Det blir svårare och svårare.
Mm. Så jag måste säga att nej.
Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Är det någonting du stör på hos Flora? Eller är du fortfarande för förblindad av kärlek för att ta in hennes brister?
Jag är fortfarande för förblindad av kärleken, absolut. Vi har pratat om det här jättemycket och så här, fan, det är svårt att komma på.
Grejen är ju att en persons små egenheter, allt det man tycker är väldigt gulligt och fint, det du tycker är som liksom, det är så gulligt när Flora väcker mig mitt i natten och sparkar mig i ansiktet typ, med hennes lilla gulliga fot. Sådana saker som du nu tycker är gulligt, det är ofta de sakerna du om kanske ett halvår, ett år kommer tycka är slightly mindre gulligt.
Mm.
Kan du förutspå vilka grejer du skulle kanske kunna tycka skulle kunna bli jobbigt?
Jag kommer bara på vad hon kommer tycka jobbigt med mig själv. Hon kommer hata att jag andas tungt med näsan. Att jag suckar mycket.
Mm-hmm.
Att jag är konflikträdd ibland. Etc. Men ja, vad kommer jag störa mig på hos henne? Jag kommer tycka att hon är bortskämd ibland. Absolut. När hon klagar på att hon ska gå till Island i 3 dagar och jobba.
Jag ska ju med Flora till Island och också gnällt om det.
Ja, sånt kommer jag bara säga för helvete skärpt det bara. Jag vill också gå till Island, mitt drömresmål.
Varför skulle du säga att du är ihop med Flora?
Det finns såklart väldigt mycket. Men vi pratade om det här för en dag sedan. Jag tror på fenomenet personkemi.
Mm.
Hon gör inte det. Men jag tror
men
verkligen
vadå,
på det.
Men tror inte på personkemi?
Nej, hon tror bara att det har att göra med att man så här, synkar på olika sätt och att, jag vet inte.
Men det är
hon,
väl personkemi?
Ja, men hon hade någon utläggning för varför det inte var personkemi. Jag hävdar starkt att det är en stark personkemi mellan oss. Vi bara så här, vi är i symbios.
Som två bakterier.
Som två bakterier.
Som greppar tag i varandra.
Så, som växer tillsammans så blir ännu mer bakterieiga.
När vacker kärlek blir äckligt.
Äcklig, ja, precis. Nej, men hon är bara så underbar. Jag är dödskär. Jag måste sova bra. Jag går bara runt och glad. Folk måste hata mig för att jag går runt och ser glad egent. Och hon är ju likadan. Jag tror att folk tycker att vi är ett vidrigt par. Vi är så här, tycker om människor. Älskar alla, är glada. Och bara så här, jobbiga.
Men, alltså,
men jag älskar att vara så.
Det hör ju till. Alltså, att vara nykär är ju att vara psykotisk.
Mm.
Och det måste man ändå tillåta. Alltså, man måste tillåta personer runt en att vara psykotiska ibland.
Mm.
Och så här helt sjukt kära.
Absolut. Men om jag hade sett oss så på gatan hade jag tyckt vi var lite, så här, lite äckliga.
Det kommer lite kräks i munnen.
Ja, precis.
Mm.
Så här, hångla på bussen och sådär. Jag hatar när folk gör det egentligen. Men jag gör det själv.
Jag och min kille brukar dansa ganska mycket tryckare offentligt.
Älskar det.
Hur, det skulle kunna vara någon typ av maximal kräk i munnen situation.
Mm. Absolut. Och så tittar
tryckaren vid frysdisken på Lidl när alla som bara är livströtta går förbi och man ser blickarna hur de bara hatar.
Och nu känner det som att ni är med i en fin film.
Ja, eller hur? Att allting bara släcks ner och det spelas musik i bakgrunden.
I can relate. 100%.
Uh-huh.
Jag tycker det var lite ashärligt. Hade sett det här för ett halvår sedan hade det bara sagt nej, fan.
Äckel. Ajt, men då har jag bockat av allting jag typ vill säga.
Underbart.
Vad händer här då?
Nej, vi har bara chillat lite.
Ja, lite grann.
Okej.
Det känns bra.
Du har inte blivit söndergrillad. Du är inte förkolnad.
Jag har rodnat och jag har blivit varm. Och kan vi skitdålig förklara inte varför vi kär dig.
Det var väl inte. Jag tyckte att det var jättefint.
Jag tycker det var ganska så här
lame. Två bakterier i symbios.
Just det, den var ganska fin ändå.
Very
annars
biologiskt. Annars
var jag glad. Ja.
Mm, okej, vad fint. Det ska bli roligt att lyssna på.
Ja.
Vad händer nu då?
Nu ska Isak get the fuck out.
Stick.
Jag ska sticka. Kul.
Jättegulligt att du kom hit.
Jättegulligt. Nej, men vad fint att du sitter i den här studion.
Ja.
Även om
jättekul att vara.
Väldigt långt borta. Frida, jag vet inte om jag har berättat det här för dig, men jag är ju kriminell.
Jo, du nämnde att du skulle berätta någonting om det här. Det måste jag ju spoila. För att jag har gjort en jingle.
Låt höra.
Du sa att du hade prickar i registret. Så här kommer jingeln om Floras tungt kriminella förflutna.
Floras tungt kriminella förflutna.
Ja. Sirener och skottljud.
Ja, det ringar in mitt brottsregister väldigt väl.
Obehagligt.
Nej, men så här då. För många avsnitt sen så frågade du mig vad jag har gjort som är badass.
Ja.
Och då kom inte jag på någonting.
Nej.
Men faktum är att jag är ju ganska badass. För jag har ju då ett tungt kriminellt förflutet. Som då har tagit sig uttryck på olika sätt. Men det första som skedde var när jag var typ 14. Nu kan jag börja med att fråga dig, Frida.
Mm.
Snattade du mycket när du var 14?
Lite.
Ja, men man gjorde ju det.
Ja.
Alltså det var ju liksom coolt att så här, ha en låda med snattat smink under sängen som man kunde så här, visa för sina polare. Typ.
Inte att det var en så här, gruppaktivitet på det sättet. Också att jag snattade igenom mina vänner. Jag tror att det säger väldigt mycket om mig som person.
Var det du bad folk snatta
nej,
saker?
Nej. Jag stoppade saker i deras fickor så att de snattade ut det.
Åh, herregud.
Wow, jag kommer ihåg det nu. Jag sa på lunchrasten när jag på högstadiet och så var det något jag skulle snatta ut. Typ. Då tog jag bara det, ploppade av prislappen, stoppade min kompis väska.
Så, alltså det är så
utan att hon
mörkt.
Visste så promenerade hon ut och sen fiskade upp det ur hennes väska.
Fan, jag tror redan här att du har liksom...
Ditt tungt kriminella förflutna är så mycket tyngre än mitt. Ja, jag rekryterar ju någon typ av...
Det är en helt så här underground-maffia...
värld som jag bossade över. Nej, men jag snattade ett fåtal gånger bara som kick, framförallt när jag kände mig ledsen, men inte
oj!
I någon större omfattning.
När du kände dig ledsen?
Ja, men jag kände mig ledsen så kunde jag gå in på H&M och snatta typ ett armband.
Okej.
Okay. För kicken liksom.
Mm. Jag var väl typ 14, hängde i en klädbutik med mina kompisar. Det här var en klädbutik som även sålde smink och sådär. Och jag såg en mascara och tänkte så här, vad fan, varför inte bara ta den? Varför ska jag betala 150 spänn för den här när jag kan ta den? Det är så här logiken.
Just det, men så har jag verkligen känt också. Mm. Jag nog eventuellt också tagit lite solglasögon och sånt i äldre ålder. Man står i affären, man håller objektet i handen. Varför inte bara promenera ut istället för att ta en extra detour förbi kassan? Jag uppmanar just nu inte till brott. Men tanken har ju infunnit sig.
Ja. Och det kan ju ha hänt också.
Det kan ha hänt. Jag säger inte att det har hänt.
Men det
hypotetiskt sett, det skulle kunna ha hänt vid upprepade tillfällen.
Du har ju en hel solglasögon-collection. Liksom.
Jag har en del solglasögon.
Mm. Men jag gick in, jag tog den här mascaran, tog den i handen och tog med mig en BH liksom, gick in i provrummet. Och sen så provade jag BH:n och la mascaran i väskan. Jag tänkte så här, fy fan vad smart det här är. Det här är så jävla smart. Kommer ut ur provhytten och så ser jag en jävligt snygg kille. Och jag tänker, shit, alltså inte nog med att jag så här får en gratis mascara idag. Jag får även en ragg. Han var så här riktigt cool med så här svart Adidas tröja med så här guldsträck på armarna. Mm. Tills han säger, hörru du, vad är det du har i väskan?
Vadå, skedde det här när du direkt kom ut genom provet?
Nej, han stod där liksom.
Har de övervakningskameror?
Han var ju då någon typ av civilvakt. Jag visste knappt att man fick, alltså för mig låter det här olagligt. Att ha civilklädda vakter, men det kanske inte är. Jag kände mig i alla fall helt så här kall i kroppen. Det var verkligen ja, men som jag hade en brain freeze som bara tog över hela min kropp. Skämde så jävla mycket. Mina kompisar kom och bara, vad snackar du om? Hon har ingenting i väskan. Och det var nästan den så här skammen jag kände tydligast. Att så här, jag har snattat, mina kompisar vet inte det här. Vi, för just med de kompisarna, de var inte så snattiga av sig. Liksom.
Personlighetsdraget snattig. Så ska jag beskriva mig själv.
Och sen så sa de så här, eller sa den här killen då så här, följ med här, och så fick jag sitta i bakre rummet liksom. Och det här är bara, det var en så här häftig grej att typ när man har hängt mycket på plattan så fick man liksom komma liksom behind the scenes i alla butiker, så jag satt där bland alla så här på lagret liksom och typ tyckte att det var så sjukt jobbigt allting. De började då ringa mina föräldrar som inte svarar, min mamma är bortrest. Och hon föreslår att de ska ringa min morbror. Och jag känner bara skammen som växer i kroppen. För att hon tänker så här, men ring Floras morbror för han bor i stan. Men jag vill inte att han ska veta att jag har snattat. Till slut får de tag på min pappa. Och jag tror att jag ska gå av på mitten. Alltså jag mår så dåligt. Det här är liksom, fram till den här dagen så har jag varit väldigt skonad med jobbiga saker i mitt liv. Jag tyckte det här var så fruktansvärt pinsamt. Då säger de att polisen kommer komma. Och att jag ska få åka polisbil hem till min pappa.
Fett ju.
Det kan man ju tycka. Det kan man ju tycka. Men när man är,
men det här
14
är innan
år.
Snapchat också, så man kunde inte liksom ens kunna använda det här för sin sociala persona.
Nej, det här var liksom innan Instagram.
It's pointless then.
Och så satt jag i baksätet i den här polisbilen. Vi åkte ut genom stan. Och de började fråga mig vad jag gillar för musiksmak. Och det här är liksom, jag fattar ju det här, för dem var det här typ det minsta som hade hänt. Alltså de är så här, det är en 14-årig tjej som har snattat en mascara. Fan, det är ingen stor grej, men för mig var det här liksom kopiöst. Och jag känner så här, hallå, jag har förstört mitt liv och ni sitter och ber mig välja mellan Danny Saucedo och Måns Zelmerlöw. Alltså det är liksom...
Vad tror du, har du någon hum om påföljderna? Tror du att du ska liksom hamna i fängelse för det här?
Ja, men jag tror väl typ någon typ av samhällstjänst kanske.
Driva runt längs med dikerna och plocka skräp och ha på mig en gul dräkt så alla, eller orange dräkt så alla ser att jag är en
barnarbete längs vägarna.
Ja, men sen så körde den här bilen upp då vid mitt hus och de ledde mig liksom in till dörren. Alltså jag kände mig som en grovt kriminell. Och pappa ser jävligt sur ut när de kommer och är så här riktigt sträng. Och jag säger hej då till dem och sekunden dörren har stängts liksom bakom dem så bara tar pappa in mig i sin famn och är så här, gör inte om det här. Och kramar mig jättelänge och jag bara börjar storböla. Och jag så här, tror att han ska ge mig så här, utgångsförbud, alla de grejerna. Men han är bara så här, du har fått ditt straff, det här var straff nog. Men det här var någon, alltså det här var så skamligt. Så jag kunde inte prata om det här på kanske 4 år. Alltså det var verkligen så här.
För det var traumatiskt för dig.
Ja, men också att jag var rädd att folk i min närhet skulle tro att jag var en sån som snattade, som var, att man inte ville ha hem mig typ, för att man skulle vara rädd att jag skulle typ ta parfym ur badrumsskåpet.
Att du skulle stjäla av alla. Banditflorpo.
Japp.
Ja, man får ändå liksom vara glad för att Sverige som rättsstat, om man liksom pratar om, alltså det är ändå ganska lindrigt. Och framförallt som mindre eller så snatteri, att det är liksom ändå ganska chill.
Ja, men det borde här. Det ju vara.
Det borde vara, men det ser inte ut så överallt. Nej. Jag har en kompis som var i Thailand förra vintern och hade väldigt, väldigt dåligt med pengar. Hade typ inga pengar kvar. Så hen ska gå in i en mataffär. Och när han kollar på priserna så bara shit, alltså jag har typ inte råd med
inte
det här.
Inte ens med snabbnudlar.
Nej, alltså det är, så här, det är mat öre. Typ liksom. Mm. Hen plockar ihop lite grönsaker, någon sås och bara stoppar i väskan och går liksom. Mm. Dålig idé. Jättedålig idé. Att försöka ta några paprikor. Då kommer butiksbiträderna, ser det här, håller kvar hen, ringer polisen.
Oh,
hen hamnar i fängelse.
Nej, men du skojar.
Nej. Hamnar i fängelse. Har ingen tolk. Får ingen advokat.
Åh, jävlar.
Sen sitter hen i fängelse i över en vecka.
Men du skojar.
Ensam. Utan att få kontakta familj. Över julafton.
Vänta, det här är så sjukt.
Sen efteråt så har jag fått höra att på julafton, 24 december, sitter han ensam i en cell i fängelsekläder som är typ i papper på ett kalt cementgolv. Vaggar sig själv fram och tillbaka och sjunger tyst för sig själv. Typ, I wish you a merry little Christmas.
Have yourself a merry little Christmas.
Ensam i Thailand utan att ens liksom veta vad, alltså det finns ju möjlighet att få fängelse.
Alltså herregud!
I flera månader.
Hur gammal är den här personen?
Vi behöver inte säga hur gammal den här personen, men i det här landet så är den här personen inte myndig.
Och ändå ska den här personen sitta i fängelse en vecka.
Ja.
Men det här är så sjukt. Det finns så mycket följdfrågor. Ska jag ställa dem eller ska jag inte ställa dem?
Du kan ställa dem så får vi se hur det är.
Fick den här personen kontakta sina föräldrar?
Nej. Det som hände var att en person som den här personen reste med hörde av sig till mig.
Mm.
Och bara, din kompis hamnar i fängelse. Hen har sagt att den vill att vi inte ska kontakta hennes föräldrar.
Oj.
Och då var jag så här, för jag visste inte så mycket mer. Så då var jag så här, okej, men då får vi respektera att den här personen inte vill att föräldrarna vill att den ska sitta där. För vi visste inte situationen heller, vi visste bara att den satt i häkte.
Aha.
Men så går det en dag, det går 2 dagar, det går 3 dagar. Och vi hör ingenting.
Inte ens resekompisen?
Nej, vi hör ingenting. Vi vet inte om vår vän har tillgång till tolk eller tillgång till en advokat eller tvingas skriva på papper eller signera saker som den inte borde signera. Så till slut är vi så här, men nu kan inte vi lyssna på den här kompisen för den vet inte sin eget bästa. Nu måste vi kontakta dens familj. Så då kontaktade vi dens familj som sen fick kontakta ambassaden som sen gjorde att liksom, personen fick flyttas över till och bo på hotell fram till rättegången istället för att sitta inne.
Åh, herregud.
Det var,
men det
var
blev
dramatiskt.
Rättegång liksom?
Ja, ja, absolut. Jag tror han hade 2 eller 3 rättegångar.
Och vad blev straffet?
Inget. Han klarade sig och fick åka hem.
Åh, gud, det här är sån jävla mardröm.
Så att man ska fan passa sig när man är utomlands i länder som har lite annorlunda rättssystem för att man kan...
Det är inte bara att man sitter och snackar Danny Saucedo i en bil.
Ja.
Ja. Ja, nu blir ju min nästa då, för det är mitt kriminella förflutande. Det där var ju bara första.
Det känns lite ovärdigt att det var du som fick en vignett med pistolskott plötsligt.
Verkligen? Okej, men om du trodde att min kriminella bana tog slut där och då när jag snattade så tror du fel.
Jag är så jävla taggad. Jag ser dig verkligen som så här... Eller jag vet inte vad du ska säga nu. Jag hoppas att det är starkare än att du snattade en mascara. Go.
När jag var 17 och jag och min dåvarande kille var på väg hem efter en fest mitt i natten så fick jag ett samtal från min granne. Och hon hade också varit ute och festat och hade en briljant idé.
Man får mycket briljanta idéer efter alkohol.
Det får man. Det ska man inte sticka under stol med. vi bodde långt ute i Nacka där människor liksom måste pendla in till stan och ta så svintidiga bussar. Alltså så bussar som går klockan 6 på morgonen. Och min dåvarande granne är en sån person som bygger kojor i skogen, släpper ut soffan på tomten för att kunna sitta och chilla i den där. Hon är en sån som alltid hejar på busschauffören och till folk som passerar på gatan. Hon är så här härlig person med känsla för det lilla extra. Och just den här natten så ringde hon mig och sa: Flora, kan inte vi piffa till busshållplatsen i natt? Jag har lite mosaik och lite färger. Det här tyckte vi då var en riktigt bra idé. Vi hade pratat om det här ett tag.
Var det inte en våg när man var yngre också att folk typ pimpade busshållplatser?
Ja, men det var väl lite samma våg som det här med så, virkade
ja,
saker.
Ja, knitting, typ att man så här guerrilla knitting, typ, eller att man satte upp sånt.
Det är väldigt så harmlös graffiti.
Ja, eller ja, så här urban art. Typ. Jag kommer ihåg att jag såg kids som typ så släppade dit soffor och sånt på busshållplatser. Mm. För att göra det fint. Och så blev det så här grejen alltså i tidningarna att, så här, att folk har piffat. Typ.
Ja.
Tanken var god.
Tanken var så god, men rättssystemet är tyvärr inte så snällt. Och tydligen så har folk olika åsikter om vad som är trivsamt och inte. Men vi ville i alla fall göra slag i saken och hämtade färger och penslar hos min mamma. Och för att skapa en bild av hur harmlöst det här var så är det liksom små penslar och akrylfärger. Alltså det är verkligen så här, vi snackar inte sprayflaskor här.
Det är också himla cute att ditt så här skadegörelse förflutna egentligen handlar om att du ska så här estetiskt göra en busshållplats vacker.
Det är tyvärr inte så jätte badass, men ja. Och vi cyklade upp till busshållplatsen och stationerade oss med musik. Ja, obs att vi lyssnade på Bo Kaspers orkester. Det är inte heller så jävla thug. Lite jazz. Och sen så börjar vi måla. Och nu snackar vi liksom inte tags där det står din fula, äckliga pisshora.
Utan du bara, fitta! Kuken!
Nu snackar vi plankor målade i olika nyanser av blått och med lite guldiga inslag. Och när vi hade hunnit en bit så hörde jag liksom ett morrande lite från ett avstånd. Och det här var ju då kanske klockan 3 på natten. Då tänkte jag så här, okej, fan, nu kanske det är en granne som kommer. Så vi kanske bara borde gömma oss för grannen så att inte de vet att det är vi, för det kanske är bara onödigt.
Vi vill inte ta all cred, jag är större än så.
Och jag sa till min granne då, min dåvarande kille, att så här, det är lika bra att vi typ gömmer oss i diket. Och min dåvarande granne hade en pannlampa på sig för att vi skulle se lite bättre, som liksom sken som en strålkastare från det här diket. Och så ser jag, är den enda som ser bilen komma, och jag ser att det är en polisbil. Klockan är 3 på natten. Det åker inte polisbilar ute i skogen klockan 3 på natten, men just den här natten åker det en polisbil. Och jag nyper mig i armen. Och så säger jag, hörni, det är en polisbil. Och den åker förbi. Pew, tänker jag. Pew, pew, pew.
Den vänder.
Den backar. Sakta. Backar den in.
Men det är så jävla kör när en polisbil börjar backa. Då är det över.
Och min grannes pannlampa flashar den liksom så att den bara blänker till. Och så kliver det två poliser som säger, kom upp i diket. Och vi kliver upp i diket.
Med sin auktoritära polisiära röst. Mm.
Och vi började stå där och bara, nej, men vi ville bara att det skulle bli fint, vi ville bara göra folk glada. Och de säger ju då så här, men hörni, det här är skadegörelse. Det här är skadegörelse. Det finns liksom, man kan inte argumentera emot det här. Ni har gjort någonting ni inte får. De tar fram kameror och ska börja så här skaffa bevismaterial. Jag tycker fortfarande att det är helt sjukt att de tycker att det här är så här skadegörelse. Så jag typ så här gör tummar upp och ser så här glad ut in i kameran. Innan jag inser att jag kanske borde se lite ångerfullt. Så jag så här
guilty.
Vänder mina uppåtpekade tummar så de pekar neråt. Och så här, jag ser lite ledsen ut.
GIF. Först frambildade du jätteglad.
Att jag ska här inte be bara dem göra en GIF av det här. Skadegörelse, please. Det här är fucking välgörenhet. Det är så jag känner.
En gåva.
Och krokodiltårarna rinner. Ja, påföljden blev ju att vi fick gå på möte för att stå till svars för våra kriminella handlingar och träffa åklagare och sådär. Och det blev åtalsunderlåtelse, vilket innebär att man inte får något straff. Men det finns fortfarande kvar i brottsregistret. Liksom. Och då säger också den här åklagaren så här, ja, man får ju vara ung och dum en gång. Det betyder alltså att min förra prick i registret precis har försvunnit. Och därför kom jag undan med den här kriminella, väldigt kriminella handlingen. Ha! Och fortfarande när jag är där ute i Nacka så de har liksom försökt sanera den här busshållplatsen. Men det här handtaget som sitter på bänken, som är som en sån här metallbåge, den är fortfarande i guld. Och det känns väldigt fint att jag har gjort mitt mark där. Så thug. Ser du på mig annorlunda nu, Frida? Känns Nej. Det coolt att du har en Nej. Riktigt kriminell person?
Jag såg på dig annorlunda när du sa att du skulle berätta om ditt kriminella förflutna och jag satt och ansträngde mig att göra den här vignetten. Nu?
Då känner du besvikelsen rinna genom kroppen som sirap.
Besvikelse.
Vi spelar in det här avsnittet en dag efter att Trump har segrat presidentvalet i USA. Och det kan mycket väl vara så att allt vi säger nu har du redan hört 1000 gånger. Eller så har diskussionen förändrats väldigt mycket sedan dess. Man kan väl ändå säga så, Frida, vi är inga politiska kommentatorer.
Nej, men jag känner liksom bara att vi måste prata kort om Trump för att det är världsfrånvänt att inte göra det. Samtidigt så har varken jag eller du kanske egentligen någon jävla aning what's going on. Så att
vi är bara jävligt ledsna över det här och känner att vi behöver uttrycka det.
Men använd ingenting av vad som sägs från och med nu i någon SO-uppsats. För att jag tar inte ansvar för dem igen och jag tar inte ansvar för någonting jag säger från och med nu. Så håll mig inte ansvarig för min egna ord. Tack.
Klokt.
Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight.
Vi sågs ju igår och jag tycker hela gårdagen var så jävla overklig. Jag var så sjukt ledsen. Och en kompis till mig sa så här: jag känner mig dumpad av hela världen. Och det var typ lite så det kändes, att jag så här glömde bort vad som hade hänt, sen kom jag på det och då blev jag skitledsen. Och sen glömde jag bort det för jag gjorde något annat, sen kom jag på det och så blev jag skitledsen. För det gör så jävla ont att det här har fått hända. Det gör så ont att en person som är på rättegång för en våldtäkt idag har blivit president i USA. Det gör så ont att en person som vill bygga en mur som är lika lång som distansen mellan Sverige och Spanien, att han vill deportera alla illegala flyktingar, att han vill göra abort olagligt, att han är bästa polare med Putin. Alltså det gör så ont.
Ja, alltså jag vet inte vad man ska säga. Jag har ett klipp som jag tyckte var bra.
Kör.
Jag såg ett tal som Michael Moore höll om varför Trump kommer att vinna, som han gjorde liksom innan valet avgjordes. Så jag tänkte att vi skulle lyssna kort från det. Och om du inte är så politiskt intresserad kan du spola förbi, för det här är 2 minuter. Men jag tycker att det är två bra minuter.
Whether Trump means it or not is kind of irrelevant because he's saying the things to people who are hurting. And it's why every beaten down, nameless, forgotten working stiff who used to be part of what was called the middle class, loves Trump. He is the human Molotov cocktail that they've been waiting for. The human hand grenade that they can legally throw into the system that stole their lives from them. And on November 8th, Election Day, although they've lost their jobs, although they've been foreclosed on by the bank, next came the divorce and now the wife and kids are gone, the car's been repoed, they haven't had a real vacation in years. They're stuck with the shitty Obamacare bronze plan where you can't even get a fucking Percocet. They've essentially lost everything they had. Except one thing. The one thing that doesn't cost them a cent and is guaranteed to them by the American Constitution. The right to vote.
Man måste liksom tänka på att USA är enormt. Det är typ 320 miljoner invånare eller så. Och majoriteten av det här landet är ju långt ifrån det vi många kanske tänker på. Alltså när man tänker på typ Kardashians, Hollywood, New York, Disneyland. Alltså den typen av grejer. Mm. Det är ju också så himla, himla mycket fattiga delstater. Segregation och hopplöshet och ett land som inte har en liksom fungerande välfärd egentligen. Och i Filip och Fredriks dokumentär Trumpland så säger en kille i en coal mining town att om du har en högerhand där alla fingrar är brutna och så har du en vänsterhand där 4 fingrar är brutna, då kommer du att välja vänsterhanden. Inte för att den är perfekt eller fungerar bra, men du tycker att den är minst dålig av de här två alternativen. Mm. Inte att han håller med om allting som Trump säger, Men han känns lite mindre dålig eftersom han har talat mer tydligt till en arbetarklass i USA som har tappat väldigt mycket jobb till andra länder i den nya ekonomin. Liksom. Så att det finns väldigt mycket i det att man pratar om arbetarklassen och sådär. Men sen kan man heller inte bara ställa vita fattiga hillbillies till svar för det här.
Nej, absolut inte.
Utan det är ju, om man kollar på CNN's voting polls så är det, han har också absolut störst majoritet bland alla konservativa och väldigt mycket höginkomsttagare.
Ja, jag tror att det är så väldigt lätt att stå med lång näsa och tänka hur fan kunde det här hända? Men det har ju ändå pekat åt det här hållet och jag tror att en anledning till att man inte riktigt har hängt med på det, för jag tror att jag talar för många när jag säger så här, att många är så här, va? Det här, nej men det trodde jag inte ens kunde vara möjligt. Mm. Att man liksom har tänkt så, nej men den där clownen vinner inte. Men att det är också så här otäckt hur algoritmen på Facebook till exempel gör att vi inte får ta del av den media, att man inte
den totala mediebilden. Man får ju se de typer av nyheter som
går i linje med det man brukar klicka sig in på.
Exakt. Man får alltså bara nyheter som ofta stämmer överens med sin egen världsbild.
Ja, det är som en circle jerk. Så att vi vaggas in i en tro att alla tycker som vi. Och sen står vi där och är så här, hur fan kunde han vinna? Ingen tycker om honom.
Och det är samma sak i Sverige liksom med Sverigedemokraterna.
Ja.
Egentligen är det nästan fascinerande hur överraskade och chockade alla vi i Sverige blir av att USA valde Trump. När vi själva liksom har valt in ett parti som beväpnar sig med järnrör på stan och kallar tjejer hora.
Ja.
Och vet att det inte påverkar deras valresultat whatsoever.
Nej.
Det är liksom lite samma mekanismer liksom i valet.
Ja. Även om du och jag, Frida, kommer påverkas av Trumps vinst på vissa sätt, för att det här är ändå så här världsomspännande politik som kommer så här påverka saker och ting, och han är supermisogyn och hela den grejen, så är ju inte du och jag i skottlinjen för allt det hemska som han kanske kommer få igenom. Och det tänker jag att man ändå ska ha i åtanke, att så här, visst, Trumps kvinnosyn tar oss 100 år bak i tiden, men du och jag är inte mest utsatta för vi är vita. Jag såg så här grafik på vilka som röstat på vem, och där var det ganska tydligt hur 52% av vita kvinnor har röstat på Trump, medan 93% av svarta kvinnor har röstat på Clinton. Och det här är så fruktansvärt, och det måste sägas att vita kvinnor på något vis hellre ser en vit rasistisk kvinnohatare som president än en kvinna som har kvinnors rättigheter som liksom främsta och största agenda. Att det är vita personer som har röstat igenom Trump. Och jag tänker att det blir mer tydligt än någonsin att vi måste alliera oss med de som inte har det vita privilegiet. Vi måste alliera oss med människor som är marginaliserade på olika sätt. HBTQ-personer, rasifierade, personer med funktionsvariationer, flyktingar. För man hamnar ju någonstans med en väldigt så stor maktlöshet. Men det man kan göra är att, ja, förutom att säga ifrån på släktkalaset när folk beter sig rasistiskt, så kan man liksom engagera sig i hjälporganisationer, vare sig det handlar om att skänka pengar eller att gå med i Refugees Welcome i Sverige eller Kontrapunkt eller Tjej- och transjouren.
Mm.
Att vi måste backa de som behöver backas mest. Liksom.
Och det finns liksom konservativa krafter, det finns religiösa krafter och det finns misogyna krafter som vill ha vem som helst som inte är en kvinna liksom, vid rodret.
Mm.
Och sen finns det ju en annan stor brist i det liksom politiska klimatet i USA, och det är ju att det är i någon form av tvåpartisystem.
Mm.
I USA, som ett så himla himla stort land, så är det väldigt väldigt dyrt att kunna nå ut. Hur ska man kunna nå ut med sitt message till 200 miljoner personer? Men i Sverige så kan Fi kampanja med att måla stolar rosa istället på Hötorget, och det blir så här en kampanj som syns i Aftonbladet och Expressen.
Mm.
Lycka till i USA att måla en stol och bara ställa på en torg och bara, this is my campaign. Alltså det händer ingenting.
Nej.
Så att man måste liksom se det i relation till, och det är också en grej. I USA, om du ska kandidera, Fi har inga pengar, de målar stolar. I USA måste du ha enormt mycket pengar för att kandidera. Och det här är pengar som kommer från företag, organisationer eller privatpersoner. Och för att få de här personernas pengar så krävs det ju att man lägger fram en politik som ska gynna de här företagen. För att de ska vilja lägga in pengar i ens kampanj.
Smutsigt!
Vilket betyder att det är väldigt svårt för USA då att få någon typ av presidentkandidat som hotar med att höja skatter för företag.
Mm.
Eller arbetarnas villkor.
Så det gynnar egentligen bara de rika liksom.
Exakt. Mm. USAs röstsystem är också väldigt, väldigt speciellt. Och röstsystemet i grunden försvårar ju för underdog som inte är de här två största.
Mm.
I att en kandidat kan ju inte tillräkna sig alla sina röster från hela landet. Utan det handlar om dem som vinner i respektive olika delstater och får liksom deras elector votes.
Mm.
Och så det handlar liksom inte om the popular vote. För hade man bara röstat i och med att den personen som har fått flest röster skulle vinna, då hade Hillary vunnit.
Mm.
För jag tror att Hillary hade, jag såg senast New York Times sa nog att Hillary hade 47,7 eller 47,6 medan Trump hade 47,5.
Jävlar.
Det är också det som försvårar systemet så himla mycket.
Mm.
Att det bara handlar om att man måste vara bäst i olika, på olika platser och att det är det som räknas ihop.
Mm.
Så att det är i princip omöjligt för någon som kommer från en gräsrotsrörelse. Liksom.
Ja, det är sorgligt. Jag tänker att det finns en bra sak. Och det är ju att när Trump är president så är det större sannolikhet att folk kommer sparka bakut. Så att man driver ju fram en revolution snabbare. För folk skulle ju inte varit nöjda med Clinton heller. De skulle vara mer nöjda för att hon är inte lika vidrig som Trump. Men det finns ju brister hos henne också. Och att jag tänker att så här, han kommer hetsa fram en revolution som kommer på något sätt kanske kunna förändra saker.
I bästa fall. I men bästa. Alltså andra sidan, om Trump har ju gått till val på en politik som är liksom rasistisk och sexistisk och allt sånt där. Om han då genomför en politik i linje med det, vilket jag antar är det många hoppas, så behöver det inte vara så att han tappar stöd. Jag menar, Sverigedemokraterna kom ju med nöd och näppe in och sen vid nästa val, trots att de har så här hetsat och varit idioter, så kommer de att plocka 20%.
Samtidigt som motståndsrörelsen växer sig starkare.
Mm.
Alltså, FI hade ju aldrig varit så stora idag om inte SD hade varit så stora. Det är ju liksom det ena hetsar det andra.
Ja, det blir en reaktion.
Ja.
Vi har inte hunnit få några fler hashtags eftersom det här avsnittet spelas in väldigt kort in på det förra eftersom vi ska till Island.
Wee! Puss och kram och tack för att du har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden.
Och i nästa avsnitt ska vi prata om kvinnliga orgasmer. Bye. Men gud, Laura.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.